Jag hade tänkt att idag tala om Jesu död, den ultimata segern och att själv bli korsfäst. Det kan ju låta lite dystert och långfredagen kanske i många stycken för oss som är 50 och äldre i alla fall är lite dystert. Jag frågade min fru om jag fick ha en färgad slips idag. Ja, det är nog ingen som tar illa upp för det, sa hon. Och jag hoppas att ni är barmhärtiga nog att låta bli och fundera på det mer nu. Annars så har vi ju liksom en tradition av att klä oss i svart. Jag kollade upp kyrkans färg. Långfredagen, det är svart som gäller. Och att det ska vara liksom lite dämpat. Vi liksom lyser inte upp vår tillvaro kanske så där som vi brukar göra. Lite dämpat. För jag vill ju påstå att det är 50 år sedan man tog bort förbudet av att ha öppna danslokaler. Men det finns de som säger att det var mycket senare än så. Men jag för mig liksom att det var inte ens öppet i affärer på söndagar när jag var liten. Och det är 40 år sedan ungefär. Ja, men det har förändrats vårt land. Det har sekulariserats. Vi tänker inte så mycket på vad det är vi gör. Vi uppmärksammar kanske inte de dagarna som vi är lediga. Om man ska vara lite krass, så varför ska den som inte tror på Jesus ha ledig på en långfredag? Det är bara en extra ledig dag. När ska vi få vara extra lediga dag om vi tror på Jesus? Vi samlas ju och prisar honom och ära honom. Jag läser från Johannes om Jesu död, det 19 kapitlet. Och det finns ett ord här som jag skulle vilja fokusera lite på. För jag vill mena att detta är den bästa dagen på hela året. Faktiskt. Och jag kommer till det. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sen för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod en kruka full med ättikvin och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Jag törstar, säger han. Och så uppfyller han psalm 19. Där det står att tungan fastnar i gommen på honom. För han visste att det var fullbordat. Han visste vad det var han hade bakom sig och vad det var framför. Jag tänker så här när det gäller Jesus och hans död. Att Jesus i ett semane, det vi tänkte på igår. När han kämpar om den där bägaren som han inte egentligen vill ta. Och vi tänker oss ju liksom en någonting att dricka ur. Och när vi tänker på det sättet så ska vi tro att det som dricks ur den här bägaren, det är all världens synd, lidande, skam, förnedring och jag skulle också faktiskt vilja lägga till även den här världens trasighet i alla dess former. Och jag tänker då också på skapelsen. Alltså straffet för att skapelsen ser ut som den gör idag. Det tog han och drack ur där i ett semane. Jag tänker mig att när den där saften, druvsaften eller vad vi nu ska uttrycka det, ramlar ner i hans strupe, ner i magen, så ska ju det ut i hans kropp på något sätt. Och hela den här kroppen genomsyras utav detta lidande, detta straff, denna förnedring. Och detta bär han i sin kropp. Och så kommer ju Judas och gänget som ska ta Jesus. De binder honom, för honom till Kajafas palats och sen till Hannas och så inför det stora rådet. Ja, det pågår faktiskt 7 stycken juridiska möten för att fälla Jesus och döma honom till döden. Och ju längre tiden går, ju mer så avtar spottandet för att mer pågå i ett piskande med repbitar, med stenbitar, med läderremmar. Allt för att driva sönder så mycket som möjligt för att man vill plåga honom. Men det var ju inte egentligen det som plågade Jesus, utan det var ju det som han gjorde innan. Han tog den där bägaren och svepte all världens synd. Han som var helt utan synd. Han hade ju alltid vänt sig bort ifrån det onda, ifrån det mörka, i att ta del i det. Han vände sig inte bort ifrån människorna, inte det alls. Så när han dör så ska vi veta att det är ingen lätt sak för Jesus att dö. Alltså han tar ju det inte med en klackspark, utan han får verkligen lida den här dagen. Han mår riktigt, riktigt, riktigt dåligt i sin själ. Vi talar idag om ungdomars psykiska ohälsa. Och den är hemsk. Också den bar Jesus. Också den bar Jesus här på korset. Vi läste ju att det var våra sjukdomar, våra smärtor, vårt straff för våra brott. När vi läste det från Jesaja bok. Det var vårt. Det var mitt kors som Nils Bolander skrev så vackert om. Det var vårt. Det var inte hans eget. Paulus skriver att han dog för våra synders skull. Och Jesus beskriver sig själv som den gode herden i Johannes. Och där uttrycker han sig att han ger sitt liv för fåren. Han är väldigt utgivande. Inte för att framstå själv, utan för att rädda någon annan. För att rädda fåren. För att rädda dig och mig. Och var då Jesus en bruten man när han hängde där på korset? Ja, vi kan ju tycka det, och vi kan ju tro det, att alla de där slagen, allt det blod som rann rent fysiskt på platsen, som droppade ifrån honom, visst, det borde ju varit nedbrytande för honom. Och det var det naturligtvis ur rent fysisk aspekt. Men det står att Jesus ropade med hög röst. Han ropade med hög röst. Och när jag läser samman de här, vad evangelisterna skriver i Nya testamentet, så står det här att han sedan gav upp andan. Och läser vi Johannes så står det att orden som sades innan han gav upp andan var: det är fullbordat. Han ropade med hög röst ända in i döden. Han ropade med hög röst: min Gud, varför har du övergivit mig? Gör en bruten man det? En som inte har mer kraft. Jesus, han insisterade på att det är ingen som kan ta mitt liv. När jag dör så ger jag mitt liv. Ingen kunde ta Jesu liv. Första Petrus brev 3:19 beskriver hur han går ner till andarna i deras fängelse. Han släpas inte dit. Han kravlar sig inte dit. Han går ner med kraft, med myndighet. Och så förkunnar han det som nu har skett, att segern är vunnen. Psalm 34 säger: levande tog du mig upp ur dödsriket. Ja, men hur är det möjligt? I dödsriket är man väl död, är man inte det? Levande tog du mig. Jag tänker att när Jesus på Golgata dör så stiger han in med kraft, med myndighet, med auktoritet in i den världen. Han överlämnar sin ande, läste vi i texten. Här är den. Du får den. Inte, där är den, jag tar den. Utan Jesus själv ger bort i förtroende, och han säger: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. I dina händer överlämnar jag min ande. Hela tiden var Jesus medveten om vad han gjorde. Han gjorde det av fri vilja. Och hade han velat knäppa med fingrarna och säga att änglarna skulle komma och hämta honom och dra ut spikarna och lyfta honom upp till himlen, så hade det inte varit några som helst problem. Men i Getsemane så sa han: ske din vilja, inte min. Och hemligheten är just detta att Jesus ger sitt liv. Att han ger sitt liv för oss, för att straffet skulle på något sätt kunna gå bort. När han stiger ner där så skriver Matteus att heligas kroppar fick liv igen. Och när jag fortsätter att läsa så verkar det som att de ligger kvar där i sina gravar. Undrar hur mysigt det var. Men när Jesus sen står upp så får de gå ut och så visar de sig för folket i Jerusalem. Det var kraft när Jesus dog. Det är en segerns dag. Jesus, han gick inte in i detta som martyr. Man fångade inte Jesus. Han gick dit som segrare. Den gamla profetiska ordet skulle uppfyllas, att ormens huvud skulle krossas och han skulle stingas i hälen. Det är precis det som sker. Genom att ormen ifrån urtiden, han som var i Edens lustgård och lurade mannen och kvinnan att äta utav den där frukten, det som gjorde att relationen mellan Gud och människan blev ett stort hål, att det blev en separation. Han är också där vid korset, och det är när Jesus dör som ormens huvud krossas, alltså makten att återigen kunna förgifta Jesus. Han krossar ormens huvud. Visst, ormbiten, konsekvensen utav det. Men ingen mer ska behöva lida detta som Jesus gjorde. Alltså inte bli uppspikad på korset egentligen, utan att få konsekvenserna utav syndens auktoritet i ens liv. Det var i kroppen som Jesus bar. Jag är så tacksam för att det var i kroppen som Jesus bar synden. Tänk om han hade burit det i anden. Anden är evig. Av evighet och till evighet. För Jesus har alltid funnits. Hade han burit min synd där, så hade min synd för alltid funnits. Men nu bar han den i sin kropp. Och kroppen dödades. Den spikades upp. Ja, kanske. Spikades fast på ett kors. Så när Jesus hänger där, och de tycker liksom att de är smarta, de här som plågar Jesus. Det enda de gör, det är ju att spika fast sin egendom. Ja. Om vi tänker oss att det fanns ett skuldbrev. Det där är du skyldig för. Det där är du skyldig för. det där har du gjort, det här ska du få betala för, här är straffet. Och så räknas det upp. Det där skuldbrevet, det är i Jesu kropp. Och när han spikas fast där, så spikas detta skuldbrev upp. Det hålförs, det är värdelöst. Så korsets dag, långfredagen, det är en segerns dag. Och de begriper ingenting. Det var hemligheten, skriver Paulus, som skulle uppenbaras när tiden var inne. Att genom församlingen så skulle Guds härlighet visas och predikas för andarna uppe i himlarymden och för människorna nere på jorden. Att Jesus Kristus är Herre. Han är så mycket Herre så han kan ge sitt liv. Det är fullbordat. Det är den ultimata segern. Ordet för fullbordat används tydligen två gånger. Jag kan inte grekiskan. Men jag försöker att titta och läsa och förstå de här orden som finns. Fullbordat, finished på engelska, handlar om att komma till slutet. Hur många av er har en sån där selfiepinne? Vet ni vad en selfiepinne är? Ingen vågar liksom säga jag har en selfiepinne, för jag brukar ta kort på mig själv. Jag fick en sån julklapp, jag har inte öppnat paketen än. Jag tror jag har lämnat den till second hand faktiskt. Men jag vet så pass mycket om den att den går att dra ut. Den blir längre och längre för att det är smalare och smalare. Det kallas för att det är ett teleskop. Men det kommer till en ände. Det stannar. Det är inte för evigt. Fullbordat är att det har ett slut. Och man kan ju tänka då, ja, Jesus han säger att nu är det färdigt. Nu har jag gjort mitt. Nu får någon annan ta vid. Men det handlar inte bara om det. Det handlar om att betala. Tetelestai stämplade man på kvittot när det var slutbetalt. Och då kunde man komma med det där kvittot när, och visa liksom för kronofogden eller vem det nu kunde vara att jag har faktiskt betalat. Här är beviset. Stämpeln är äkta. Det är också när en exempelvis soldat utför sin order. Det skulle också kunna vara när en byggare gör färdigt huset enligt det uppdrag han har fått av sin byggherre. Eller byggherren i uppdrag av sin som har köpt huset. Alltså uppdraget är färdigt. När Jesus kommer till den här världen så sänder Gud honom med enda uppdraget att frälsa världen. Jag har inte kommit för att döma utan för att frälsa, säger Jesus. För människan, hon satte sig i skuld till Gud där i lustgården. Och då kan man fundera på hur hög blev kostnaden egentligen? Hur mycket ska man betala? Hur länge ska man betala? Hur stor är skadan? Och finns det fler än Gud som ska betalas i det här? När Jesus utropar det är fullbordat, så betyder det att vi behöver inte ens tänka på de där frågorna. För han har betalat allt. Allt är betalat. Allt är färdigt. Skuldreversen, den är stämplad. Det betyder att den skulden kan aldrig mer åberopas. Det är rätt skönt. Alltså när man har betalt så har man betalt. Har man kvitto på det så är det så det är. Betalningen är gjord en gång för alla. När synden trädde in i världen så kunde människan inte utföra sitt uppdrag. Kommer ni ihåg vad uppdraget som människan hade var? Jo, hon skulle uppfylla jorden. hon skulle bruka och vårda den här planeten. Plantera och ja, helt enkelt använda den för det den var gjord till. Men när synden träder in i världen så växer det helt plötsligt en massa tistlar och det skulle bli väldigt arbetsamt och svetten skulle rinna och barnafödandet skulle vara smärtsamt och ormarna skulle sluta gå upp sina ben och ja, det var allt möjligt som hände där. När Jesus säger det fullbordat så är det verkligen fullbordat. Uppdraget, Herre, min far, är slut. Jag har utfört din ord precis vad du önskade. Nu är världen frälst. Jesus, han har förberett för att en ny tid ska komma. En ny tid ska komma. Visst, vi får uppleva det på söndag morgon, påskdagen, när Göran ska predika här. Med glädje och jubel ska vi sjunga. Men det börjar här, på långfredagen, för det är en segerns dag. Synden är krossad. Syndens makt är krossad. Vad gör det med oss idag då, kan man ju fundera på. Paulus skriver i Galaterbrevet att jag är korsfäst. Jag är korsfäst. Hur är det möjligt? Jo, genom dopet i Kristus så är vi döpta till hans död, skriver han i Romarbrevet. Han skriver vidare att vi är förenade med honom i en död som hans. Hur dog han? På ett kors. Vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Detta sker i dopet. För att vi ska kunna ta del av detta att Jesus vann seger på Golgata kors, så behöver vi bli ett med Jesu död, med Kristi död. Och det är inte det allra enklaste kanske. För tänk efter, vad är det att dö? Det är att lämna sina nära och kära. Det är att ha nära och kära som står kvar där vid gravens rand och undra, ska vi överleva det här? Hur ska vi nu försörja oss? Vem ska nu komma med alla skratt och alla roliga historier? Och så vidare och så vidare. Jesus, han lämnade sin faders härlighet. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänars gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Jesus lämnade något för att träda in och faktiskt dö. Jesus, han gav upp allt. Verkligen. Han som var skaparen, som skulle kunna, jag vet inte om han gjorde det, men skulle kunna prytsa med all härlighet. Han steg ner och dog och därmed gav han upp allt. Jag har kommit för att tjäna och ge mitt liv till lösen för de många, säger han. Och här är hemligheten med att du och jag behöver dö. För i vårt samhälle idag, sekulariserat eller inte, så handlar det till väldigt stor del om att tillfredsställa mig. Jag. Vi talar hellre om att stänga gränser än att hjälpa den enskilde. Vad beror det på? Därför att vi inte dött bort ifrån oss själva. För det är vi, det är jag som är i centrum utav världshistorien. Det är bara därför. Att dö bort ifrån sig själv för att betjäna andra människor. för att se till så att andra människor får det bättre. Att välsigna andra människor. Att böja sig under andra människor. Att vara med och göra tillvaron enklare och bättre. Vad behöver vi göra? Slita oss till exempel ifrån soffan där hemma. Och vara med i en gemenskap. Där du vet att de unga kanske mår lite dåligt. Vad innebär det för dig? Eller för mig för den delen. Att göra på det sättet. Jag måste ju lämna mitt gosiga, härliga popcorn och vad det nu kan vara för någonting. För att göra någonting som är ansträngande. För att betjäna någon annan. För att se till att skapa en miljö utav frid. För att de här ungdomarna ska kunna må bra. Det kräver ett nytt sinnelag inifrån mitt hjärta. Jag behöver dö för att jag ska kunna påverka andra människors liv. Att generöst bidra. Och jag talar inte i första hand om pengar, även om det skulle kunna vara ett sätt att uttrycka. Men att generöst bidra med din tid tangerar ju det här med närvaro i andra människors liv. Att serva. Att villigt vara med och bidra till att serva på olika sätt. Det kräver förändringar. Att se till andras bästa. Vi är ju så pass många här idag som har vandrat med Jesus i så många år. Att det här är självklart för oss. För det är det här vi vill vara. Vi vill ju ge bidrag till världen så att de förstår vem Jesus är. Vi önskar att vi kunde tala ännu bättre både med vår mun och med övriga lemmar i vår kropp för att verkligen visa och berätta vem Jesus är. Han som dog på korset, som förlät oss alla våra synder, som har förberett för ett nytt liv därför att han dog. Men ibland behöver vi påminna varandra om amen, varje dag bära sitt kors. Att vara villig och lämna det liv i bekvämlighet som vi har för att andra människor ska få möta Jesus, denna frälsare. För att de ska få kunskap om att det är omvändelse och dop för att bli ett med Kristus. För att få del utav förlåtelsen ifrån honom. Att skulden är betald. Lite utmanande. Kanske en sån här långfredag. Men det känns angeläget för oss att vi omvänder oss om vi nu är så att vi är felvända och inte längre vill vara med och bidra in i Guds rike. För om vetekornet, det ensamma, inte faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Det förblir ensamt. Och Gud, han skapade oss till att ha liv i gemenskap. Så vi ska inte vara ensamma. Det är inte alls meningen. Gud välsigne dig att ta beslut för ditt liv. Hur du vill leva. Om du vill göra som Jesus. Följa honom. Kliva åt sidan i det som du har levt i för att gå in och ge ditt liv för att betjäna andra människor. Det är långfredagens budskap 2019. Herre, vi tackar dig för den här stunden när vi fått läsa ditt ord. Tack för att det verkligen är fullbordat, Herre. Att syndens makt är fullständigt bruten. Dödens makt är krossad. Herre, du har vunnit seg, Herre. Jesus, tack för att när vi får tro på detta evangelium om frälsning, om förlåtelse, om frihet, om glädje, salighet, lycka, så är det också en verklighet för oss. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Herre, tack för att vi som får tro också får ta emot dig själv in i våra liv, här och nu. I Jesu namn. Amen.